Sportbladets Premier League-podd återvänder även den här veckan förstås. Det var någon som tipsade på Facebook. Man kan gå in där. Vi har försökt sparka liv i den där Facebook-sidan igen. Gå in och följ oss där.
Inte vi, men det,
jag har försökt sparka liv i den igen.
Jag visste inte ens att den fanns.
Vi blir väldigt centrerade runt Twitter, märker jag. Och det är för att vi befinner oss där och att det är lätt och enkelt och snabbt att kommunicera där. Men de flesta är ju faktiskt på Facebook. Det är inte alla som är på Twitter.
Är de det nu för tiden? Är inte Facebook utdöende? Är de inte på Instagram?
Exakt, vi måste skaffa en Instagram.
Jag är inte så bra på Instagram. Så att
ja, det är mycket altanbyggen på din Instagram.
jag har ju Sveriges sämsta Instagram, har ju Bränning utsett den till.
Ja, det var du som sa.
Den kan vara värd att följa bara av den anledningen.
Men din förbild var fin.
Vad var det då?
Det var ju på oss tre.
Ja, det var på oss tre. Ja, du ser. Ja. Det kan dyka upp praliner där också.
Ja, stigande formkurva på Insta.
Har i alla fall sparkat igång Facebook-sidan igen. Var de som tipsade där och sa att där kan jag ha kommit nytillkomna lyssnare. Och att det kan därför vara värt att vi faktiskt presenterar oss i början på varje avsnitt. Jag glömmer det ibland. Frida Fagerlund, sportreporter på Sportbladet. Kalle Karlsson, före detta Premier League-bloggen. Eller hur, lever den?
Nej,
eller?
Det skulle jag inte säga att den gör. Den la jag ner för 2 år sedan, så det var länge sedan den var igång.
En mångårig Premier League-bevakare på Sportbladet.
Även kallad pluskung av Per Boman på redaktionen.
Pluskung. Sålt fler plus än i alla fall jag har gjort i mitt liv.
Har du sålt något plus i ditt liv?
Alltså, du skulle bara veta. Och då är jag ändå medveten om att du har sålt fler. Så är det. Och Patrik Syk heter jag och jag är programledare. Håvar in frågor och försöker kasta det vidare. Så ligger det till. Det var en jävla söndag, hörde ni. Det var bästa dagen så här långt. För nu har vi varit mycket så här, det här bästa matchen på säsongen. Men en sån här dag, att man riktigt fick alla de här känslorna, det var derbyn och det var liksom, fan, det här var Premier League på riktigt i söndags, kändes som. Det kändes hela kroppen efter matchen av spelare.
Ja, äntligen får man säga. Jag har ju varit lite besviken på söndagarna här under hösten, för att det har ju varit lite Premier Leagues varumärke att paketera ihop sina Super Sundays och göra det till någonting extra, och
vilket jag kan uppskatta.
Jag kan också uppskatta det, och jag tycker också att man ska, när de lägger spelschema, att man ska göra något av de bra lagen ska ju spela på lördagen, om det är en Super Sunday. Så att jag var väldigt tillfreds med den här helgen i och med att det blev 3 derbyn. Derby Västra London mellan Chelsea och Fulham hade sin skärm. Och sen 2 riktiga smällkarameller som inte bara levde upp till förväntningarna utan överträffade dem också. Mm.
Vilken extrem skillnad det är också på derbyn och vanliga matcher. Alltså när det är lite mer känslor, lite mer intriger på planen. Det är ju det man älskar också. Mm. Jag kan tycka att det är jätteuppfriskande när spelare, visst, man måste föregå med gott exempel och sådär, man ska inte puckla på varandra för mycket. Men det finns ju någonting som är jävligt gött i att Dyer först häcklar Arsenal-publiken och sen bryter liksom kaos ut och så slutar det med att Arsenal vänder och toreras lite av sig tröja. Alltså det var så mycket känslor.
Det var ju någonstans en renässans för den typen av känslor i de här matcherna. Det har ju varit lite avslaget, kan jag tycka, senaste åren i många möten av olika anledningar.
Även derbymötena får man säga. Och faktiskt North London Derby som är ett av de mest liksom känslosamma matcherna som vi har i ligan.
Ja, Arsenal har ju haft en sån här resignerad stämning kring hela klubben. Mm. Så det är som att inte ens när det har varit derby har de kunnat mobilisera upp till den här känslostormen. Men nu är de ju på nytt födda, och nu blev det ju, precis som du säger, alltså den här din edge av att det finns intriger, det finns bra fotboll, det finns dramatik. Det är liksom alla delar som man vill ha.
Och vi börjar väl med Arsenal Spurs förstås, 4-2. Jag måste bara säga att visst är det Lichtsteiner som är nere och sätter igång.
Det är klart.
Vilken jävla shitstarter han är. Alltså, han har knappt kommit till klubben, men han är ju erkänt en vad ska man säga, vad var det Jonas Eriksson kallade honom för, den otrevligaste spelaren som han någonsin har dömt. Mm. Han är ju en, han kan ju de här känslorna, han vet ju hur man sätter igång något. Och det är ju han som är där nere och börjar veva och får igång ett slagsmål. Men det, eller slagsmål blir det ju inte, men det blir ju ett gruff. Och jag kan uppskatta honom för det.
Ja, min favoritsekvens, det är när Pochettino, när han springer mot ja. Gruppen. Men han känns som en riktig, så han känns alldeles lugn och sansad. Mm. Men där kände han att nu måste jag se till så att ingen spelare blir utvisad. Ja, typ Dele.
Såg också, ja, Dele, han har ju, det har ju runnit över för honom ett par gånger tidigare. Men man såg en kille som Sokratis, det är ju inte någon man skulle vilja springa in i på det sättet. Man såg, han började lacka ur och som att smockar hängde i luften. Då kändes det som att det kunde börja göra ont på riktigt.
Sokratis, jag tänker främst på The Tank. Alltså han
Kolla
var ju...
Sina,
ja, exakt.
Han hade jag inte velat möta i en mörker ändå. Alltså.
Nej, det är också ett jävla paket.
Det behövs ju ibland också en sån här referensmatch där det liksom urartar lite som kan fungera som liksom katalysator inför nästa möte. Mm. Då kommer det alltid hänvisas till liksom när de där bråkade där och då finns det liksom redan det. Jag bara drar mig till min Pizzagate mellan Manchester United och Arsenal på Old Trafford. Det tjatades ju om det där i 10 år och det gör ju nästan det fortfarande. Nu är de här spelarna snart, ja, vissa av dem är ju pensionerade redan, men jag tror att det behövdes nästan. Liksom Arsenal-Tottenham är ju alltid en het batalj, men det är som att det behövdes det där för att det skulle sparka liv i det ordentligt igen. Och nu tror jag att det kommer vara hett här framöver, för nu ligger de här klubbarna tack vare Arsenals, vi kommer komma in på det mer, men just tack vare att de har rest sig, så nu är de ju liksom på samma nivå ungefär. Man vet inte vilka kommer vara 2-3 i den här säsongen. Är det Spurs? Det skulle kunna vara. Är det Arsenal? Skulle kunna vara.
Mm. Jag måste poängtera också att det är ju bra med känslor så länge den spiller över på situationer ute på planen, så att det inte blir några idiottacklingar. Vi vill säga en idiottackling, men utöver det så...
Ja, men de är ändå ganska förskonade, för det har man ju sett både det här mötet men även de andra. Så jag vet att Merseyside Derby som vi ska prata om sen, det är ju det mest varnade och utvisade mötet i liksom den engelska fotbollshistorien. Och det har ju funnits en historia av en del skador och fula smällar och sådär i de här mötena som vi förstås inte vill se, även om det låter som vi sitter och hyllar att man bråkar och sådana saker. Vi hyllar ju känslorna, att det finns en riktig rivalitet, att det betyder någonting annat än bara 3 poäng just för stunden, och att det bara ska vara någon slags mercenary som är där tillfället. De hade lika kunnat spela för det andra laget nästa säsong. Alltså att det är den känslan, att det är någon som fan bryr sig om det här på riktigt. Och den känslan fick man ju från väldigt många av spelarna på planen.
Jo, men det är det jag menar. Alltså, att man kan sitta och hylla lite gruff och sådär så länge det inte blir farligt i slutändan. Så länge man är förskonad från den typen av grejer på planen. Mm.
Till matchen då. Det började ju bra för Arsenal. Straff som Aubameyang kyligt rullade in. Hans på Fertongen, det är inte mycket att säga om. Gult kort också, lite hårt. Det kommer ju att få lite konsekvenser i slutet på matchen.
Ja, men de har ju en tendens att skicka upp det där gula kortet när det blir en hand som är runt straffområden. När det liksom, vad ska jag säga, det är inte målchansutvisningläge, men det är en halv målchans. Och då blir det någon slags mellanting mellan... Det finns ju inte målchansutvisningen i straffområdet längre, men det blir i alla fall någon slags de går halvväg, så visar en varning istället.
Mike Dean som domare i det här mötet,
det är oklart hur de tillsätter den alltså.
det var offensivt gjort av FA:s domarkommitté, får man säga.
En kunde ju inte låta bli att ge bort en felaktig straff i matchen.
Nej, för det är ju det som händer sen efter att Aubameyang har rullat in den, så nej, just först är det ju Dyers
kvittering.
Knappa offside nickmål där. Den ska väl Leno ha?
Ska ja, det ska han ha. Han har ju varit bra Leno, men den ska han ha.
Ja, jag tycker också det här var bra övrigt i den här matchen också. Men som sagt, en plump i protokollet. Och knapp offside på Erik Dier. Det är dock den typen av domarmisstag som jag kan acceptera. Den är så knapp liksom. Däremot straffen som följer när Jomin Son klotar i straffområdet, den ska ju inte... Jag tycker inte det känns som straff när man ser det i realtid heller.
Nej, det tycker inte jag heller. Det är därför en bär någonstans Mike Deans signum över den där straffen. Han har ju en tendens att liksom vissla lite för ofta på straffar och vilja stå i centrum och avgöra saker och in, ja, liksom hitta på saker som inte finns. Mm. Och det gör han ju här. På något sätt så var det väl någon slags rättvisa som skippades i och med att jag tror att alla är överens om att det inte var straff.
Ja. Det är möjligt att det är lite kontakt ändå mellan holding och sån. Men det är inte tillräckligt för att blåsa straff. Sen kan man ju tycka att det är lite fult av sån också att skrika som man gör i ögonblicket när han faller. För det gör ju inte det lättare för Mike Dean. Och alltså, det spär ju bara på så att han kan blåsa straff.
Mm. Det minns jag inte helt, jag kanske har fel här, men vi sa det även på frisparken som ger kvitteringen, sån som blir tacklad och en liten dramatisering utav sån även vid det tillfället.
Kan ha varit,
jag kan minnas fel där, han kanske blev tacklad legit, men jag fick känslan
att tyvärr är inte den enda fotbollsspelaren som har dramatiserat någonting.
Herregud. Och Arsenals statistik då, där de inte har varit i ledningen i halvtid på hela den här säsongen, den håller i sig.
Nej, det är ju remarkabelt att man kan ha en sån statistik och ändå ligga i toppen av ligan. Mm. Nu tycker jag att de gjorde fenomenala första 20 minuter och gjorde ju egentligen allting rätt. De checkade ju upp Tottenham fullständigt. Trodde att det skulle bli tufft för dem när de spelade 5-4-1, 3-4-3, välj vilket som passar bäst. Och Tottenham spelade diamant och var numerärt överläge centralt. Men det var som att de hittade inte in dit Tottenham. Och det var ju dels lite oförmåga några gånger. Men också att Arsenal var så mycket på tå och sprang så mycket. Och var verkligen där och stressade dem. Och Tottenham fick inte chansen att komma in i matchen första 20. Då tyckte jag Arsenal skulle ha lätt med kanske 2 bollar. Mm. Så det var ju väldigt märkligt att de gick till paus med underläge. Det är ju någon slags regel som är skriven någonstans att Emerys lag ska göra det nu för tiden.
Å andra sidan så tror jag att det kanske i just det här fallet vändes till någonting positivt ändå. Precis som du säger så var de ju faktiskt bättre än Tottenham. Mm. Och de kände väl när de klev ut till den andra halvleken, ja, men vi har legat under och vi har lett så himla sällan efter halvtid den här säsongen att det är klart att vi kan kliva ut här på planen och vinna den här matchen, inga problem. Och jag menar, det var ju lite så det kändes också. Mm. Som att de bara knuffade undan Tottenham-spelarna i princip och bara vi ska bara fram här. Med statistiken, 18 skott kontra 9.
Ja.
Det säger ju ganska mycket.
Ja, alltså Arsenal var ju kändes ju som det tyngre laget, det bättre laget, mer på. Men det är oerhört offensivt av Emery att då, i det läget när man ändå har varit det bättre laget, även om man ligger under och som har varit det bättre, det blir ju väldigt, det känns som att ja, men vi går bara ut och gör samma sak i andra så kommer det här ordna sig. Då gör han ändå 2 byten. Och han plockar in Lacazette och Aaron Ramsey. Och
lyfter båda sina yttrar, går över på 5-3-2 istället.
Ja, nej, men han skruvar om hela laget och får ännu mer effekt, känns det som.
Mm. Mm. Å andra sidan så hade väl Lacazette antagligen startat om det inte hade varit för att han har kommit tillbaka från skada.
Mm. Jo, det skulle jag tro.
För jag tycker faktiskt att det är Lacazette som har varit en av Arsenals absoluta nyckelspelare under den här hösten. Jag tycker han har varit extremt bra. Det känns som att han öppnar upp ytor hela tiden för de andra. Otroligt intelligent och kan liksom avsluta, men han kan även spela fram. Så är jag såklart jättetacksamt att ha just honom på bänken och kunna slänga in och få en ännu större effekt.
Verkligen. Och sen förstås att man har en kvalitet i anfallsspelet som man kanske inte har haft i samma utsträckning de senaste åren när Aubameyang gör 2-2. Det är avslutet på ett tillslag på en rullande boll där. Det är ju så bra det kan.
Det är fenomenalt.
Det är så bra det går att göra. Liksom.
Hela anfallet var ju fantastiskt med att det gick så fort. Och Ramsey som hade kommit in i paus som... Det var ju uppenbart att han fick ju en roll som passade honom perfekt. Kommer ju andra vågslöpningar, kommer ju djupledslöpningar hela tiden. Det är precis det han gjorde. Och det är han som spelar fram den. Och sen avslutet där, ja, det är perfektion. Mm. Och det får jag ändå säga att Aubameyang har ju liksom inte fått den crediten han har förtjänat. sett till att han har gjort flest mål av alla spelare i Premier League sedan den dagen han gjorde debut. Och det är ju siffror som inte går att på något sätt snacka bort. Han har ju dessutom spelat på kanten rätt ofta. Liksom inte i sin bästa position. Så det han har gjort sedan han signades i januari, det är ju väldigt starkt, liksom starka prestationer. Fullt i klass med de bästa offensiva spelarna i, eller bästa anfallarna i ligan. Mm.
Nu måste vi ju prata om Torreira.
Ja, vi kommer dit. Lugn och fin nu. Lugn och fin nu. 3-2, då är det ju just de inbytta Ramsey och Lacazette som kombinerar. Ja, en lite tur i avslutet där, visserligen Lacazette. Men,
nej. Men det var meningen.
Det är ändå så signifikativt att det stämmer liksom för Unai Emery just nu. Och det stämmer för Arsenal att de har någonting på gång. Och det börjar sitta ihop det här laget, verkligen. Och även fast man gör liksom en hel, man förändrar sin... inte bara laguppställning utan hennes information till andra, så sitter det här laget ihop och man får ut väldigt mycket utav det. Och sen då spiken i kistan, Lucas Torreira, kanske matchens bästa spelare på Arsenals mittfält. Han neutraliserar ju Spurs motsvarigheter under långa stunder av matchen med sitt bollvinnande, med sina löpningar och sin förmåga att täcka oerhört stora ytor, och sen får runda av det då med ett väldigt vackert mål.
Ja, alltså där kan vi snacka känsla också. När han liksom springer mot läktar, eller mot klacken eller publiken. Sliter av sig tröjan. Det var ju ett otroligt speciellt ögonblick på alla sätt och vis. Och man är ju otroligt avundsjuk på alla de som var på plats där och såg det. För att det var verkligen speciellt. Och det kändes på något sätt som ett momentum för hela den här Unai Emery eran, att de faktiskt är, vi har ju sett det ganska många gånger under hösten, att de faktiskt är på rätt spår. Men där och då så var det som att det här kommer säkert många komma ihåg för väldigt lång tid framåt. Just den där målet som Torreira gör och allt som följer med det efteråt och hela sekvensen.
Han är, att kalla honom publikfavorit nu, det är ju nästan en underdrift. Han har ju på väldigt kort tid liksom klivit upp som någon slags mini-legend redan nu. Jag tror att legenden om honom kommer fortsätta skrivas nu för varje månad som går. Och sen kommer det vara en spelare som nämns bland de allra största kultspelarna i Arsenal när han gör bokslut för sin Arsenal-karriär. För det här laget har ju alltid... Efter Vieira och liksom den eran, skulle jag säga framförallt kanske 98-vinnarna snarare än Invincibles. Men 98-laget var ju väldigt fysiskt starkt lag med Vieira, Petit. Så det var ett tungt, starkt Arsenal. Sen tappade de ju den ådran när Vieira försvann, och de har ju alltid varit liksom bräckliga. Nu har de fått in en granithård mittfält där som inte är mer än två äpplen hög, men som av någon liksom orsak har liksom... Ja, käka tillräckligt med taggtråd där hemma i Uruguay för att vara så stark, aggressiv, smart att han vinner mot betydligt större spelare i de där duellerna.
Det är
gång på gång Kanté, på gång.
Kanté-faktorn liksom.
Den. Ja, precis. Alltså, Kanté är mer rörlig. Han är ännu mer rörlig, springer mer in i situationerna, medan Torreira tycker jag är mer hård. Alltså duktig på just själva tacklingen. Och sen visar han i den här matchen också att han är ju en väldigt bra fotbollsspelare också. När han väl får tid och liksom, kanske inte är den där Jorginho playmaker, det kommer han aldrig bli, som kan liksom se trianglar innan de har uppstått. Men får han tid med bollen så kan han fördela den också. Så att ja, det har ju blivit den där spelaren som, det blir som synergieffekter runt omkring honom. Visst, han gör det bollvinnandet, men då har han avlastat Xhaka som inte var så bra på just den rollen, den rent defensiva. Och nu har han frigjort Xhaka, nu har han frigjort för backlinjen som är betydligt mer trygg nu och inte blir utsatt på samma sätt. Och så får de bollvinster, och nu har de en offensiv som kan utnyttja de där bollvinsterna eftersom de har så mycket kapacitet där framme. Så att ja, en värvning kan förändra väldigt mycket, och jag tycker att Torreira-värvningen har gjort det för Arsenal.
De snodde väl vid ämnet i Viasat-studion just kring det här hur Arsenal har blivit så mycket bättre på att spela sig ur trängda lägen och spela sig ur press, att man kan vända upp och sen så drar man ut en boll på kanten liksom, om man är pressad på andra kanten så att säga. Och det är ju definitivt Torreira som måste vara en bidragande faktor till att det hela tiden fungerar. Just vilken skillnad det är gentemot Wenger-tiden när det kändes som att Arsenal jämt blev trängda för att de skulle spela sig ur situationer med kort passningsspel. Nu ser det inte ut på det sättet alls. Så att ja, man kan väl lugnt konstatera att han är ju definitivt en av Europas bästa värvningar den här hösten, eller i somras.
Tror jag Meri har en del i det där också, om vi tar den här enskilda matchen, för att han läste ju exakt vad som behövde göras för att spela förbi Tottenham, och det var ju att slå den där blinda passningen ibland till bortre sidan, och det gjorde de ju väldigt bra får man säga. Så Meri, jag vill minnas att vi hyllade honom när han hade anslutit till Arsenal i den här podden. Men det han har verkligen visat den här hösten, det är att han är den bästa matchcoachen av alla tränare i Premier League. Tills något annat har bevisats. Men det som har skett hittills så är ju på en nivå som jag har inte sett någon coach i den här ligan som har matchcoachat så här bra. Sen är det ju sådär, ibland är man i zonen och det funkar i några månader. Så kommer man in i liksom en annan period där ja, man gör två byten i paus och så åker man på två skador efter paus och sen liksom, oj var man 10 man och så förlorar man istället. Alltså ibland funkar det, ibland funkar det inte. Men det han har gjort hittills, det är ju otroligt imponerande. Väldigt bra att läsa av vad som behövs korrigeras och göra det på rätt sätt.
Måste säga någonting om Spurs match här också. Gör ju såklart inte en av sina bästa insatser. Kane ser trög ut igen. Vi har ett mittfält som saknar en del kvalitet kan jag tycka i bollbehandlingen. En Dele Alli som, han har ju den där egenskapen, eller vad man ska kalla det, att när det kommer lite fel in i matcher och det inte riktigt blir den typen av spel som passar honom, så faller han ur lite grann. Och sen så lyckades inte heller Christian Eriksen med speciellt mycket i den här matchen kan jag tycka. Han är ju ändå den kreativa motorn de har på mittfältet.
De fick inte in bollarna centralt. I första halvlek framförallt så hade de behövt få in dem centralt, för de hade ju väldigt många centrala spelare. Hade de verkligen fått den dit, då tror jag Arsenal hade hamnat i numerärt underläge centralt och fått problem. Men det var som att de lyckades inte. Och det är klart det är kopplat till backlinjen också, uppspel och så vidare.
Aldrig färgat på bänken.
Ja, det kan man ju frågasätta. Jag vet ju inte riktigt bakgrunden till det och om vi har fått all info kring det. Foyt såklart jätteolycklig när 3-2-målet sker. De blev överkörda av ett aggressivt Arsenal som var beredda att springa genom väggar. Och jag tror nog också att det var som de var inne på där. Jag tror det var i någon studie att Spurs kände nog kanske att Arsenal kommer tröttna, men de tröttnade inte i den här matchen. De fortsatte. Och därför vann de. De sprang mer, ville mer.
Sen är ju frågan hur mycket Champions League-spelet har påverkat dem. För det var ju samma visa förra hösten. Då de också såg lite tröga ut när de hade gruppspelet och bollar samtidigt. Får vi se om de ens tar sig vidare från gruppen. Det ser väl lite ljusare ut nu jämfört med innan intermatchen. Men hur som helst så är det klart att när man har en begränsad trupp som de ju faktiskt har, sett till många andra storklubbar, så är det klart att det måste tära lite.
Vi lämnar North London Derby där då, och så går vi vidare till Merseyside Derby som spelades direkt efter. Stod 0-0 ganska länge. Stod 0-0 i 96 minuter. Sen hände ju... Är det säsongens konstigaste mål?
Ja,
det måste det ju vara. Det kan ju inte finnas något...
Sen om man väger in att det är den där matchen som det är med liksom den digniteten.
Den
att det dessutom
matchen,
är 95 minuten plus. Ja, men plus 95. Och att det är liksom... att det är ett misslyckat liksom volleyskott som liksom seglar upp i luften i en kvart, landar liksom uppe på ribban. Ja, det är det sjukaste segermålet. Alltså.
Men vad gör Pickford? Det är Pickford som styr in den. Alltså någonstans måste han ju känna att jag måste ta den här. Jag kan inte låta den bara studsa i ribban. Och det är såklart. Det han ska göra är att han ska peta den över till en hörna där. Det står väl i alla handböcker för målvakter. Han kan inte låta den studsa i ribban, för den kan studsa var som helst. Samtidigt så måste han ha fått någon sån här ögonblicksgrej. Fan, jag kan inte släppa en hörna. Inte det här läget, det blir matchens sista spark. Jag fångar den. Och det lyckas han helt enkelt inte med. Alltså det är min enda förklaring till vad det är som händer där. För att han, det är klart att han måste kunna hoppa upp och peta undan den annars. Han har ju händer, han ska ju ha haft händerna åt andra hållet om man ska peta bort den. Han sätter ju inte händerna så.
Nej.
Det han gör istället är att han räddar bollen från, för den hade ju studsat på bakkant utav ribban
och bakåt.
Och bakåt. Ja. Istället så räddar han ju kvar den i spel. Och sen en gång till i ribban och där står Origi.
Men kan vi inte vara överens om att visst, målvakter är oftast ganska udda personer generellt. Men Jordan Pickford är... Ibland är det som att han inte har någon hjärna alls. Ibland undrar man lite vad han sysslar med. Och han är ju så rolig, för att det var som, det hade väl gått 2 minuter när han gjorde något märkligt ingripande.
Ja, precis. Och då, en rensning som...
Han är ganska rolig också, för då skrattar han ju bara extremt mycket efteråt. Och sen så springer han tillbaka till målet. Och det är väl också en styrka han har. Att han är nog otroligt stark rent mentalt. Att han kan skaka av sig grejer hela tiden. Det är ingen målvakt som blir nedbruten för att han gör ett misstag. Men i det här fallet så blir han ju övermodig. Alltså han tror ju att han är lite mer allsmäktig än vad han faktiskt är. Han tror att han faktiskt kan rädda den bollen. Och sen så blir det inte så.
Hade en längre målvakt kunnat fånga den?
Ja, det hade han ju. Så är det ju. Där får han ju betala
inte.
För...
Är det du som har tjatat om det, att han är kort?
Ja, det är gammalt. Det började ju egentligen när vi började hetsa mot England inför VM. Det var ju då det var Holder på Maguire, och det var att Pickford är för kort och sådär. Kanske att jag nämnt det någon gång tidigare. Sen var det bara en rolig grej på Twitter. Så där. Men det har ju funnits den kritiken mot honom. De flesta målvakter idag, om vi tittar på de bästa målvakterna i världen, så är de ju liksom runt 1,95 de flesta. Några är ännu längre, som typ Courtois och...
Ja, jag gillar inte korta målvakter.
Och sådär. Men Pickford är ändå inte så kort, och han är 1,80... 6 kanske eller något sånt där. Men jag menar, det är klart att det är... det finns andra.
Han är 1,85.
Ja. Men det är ju egentligen inte så... Jag är inte så allvarlig i den kritiken. Men det frågetecknet har funnits kring honom redan när han slog igenom. Är han tillräckligt lång för att bli en av världens bästa målvakter? Jag tycker att han är ligans näst bästa målvakt den här säsongen. Efter De Gea igen då. Du har gjort några riktigt matchavgörande räddningar i flera matcher och varit väldigt, väldigt bra.
Jag tyckte han var bra i den här matchen också, förutom hans högerfot i första halvlek. Där spred han ju bollar. Så han får väl nöta högerdojan lite grann. För annars har han ju ett bra spel med fötterna.
Ja.
Men just när han får lägga över den på sin högerfot, så tycker jag inte att den är tillräckligt bra. Annars tyckte jag han gjorde en bra match fram till sista minuten.
Båda målvakterna gör bra matcher och gör matchavgörande räddningar.
Verkligen.
Inför här. Det är ju en match som egentligen är lite märkligt. Det står 0-0 hela vägen in där, för det är ju ganska gott om målchanser åt båda håll. Kanske framförallt för Liverpool i antal, men ett par riktigt, riktigt 100%iga för Everton, som ju Jeremina får en i första halvlek där han får nicka helt ostört. Den ska han få på mål. Visserligen en knapp offside, så det kan man väl tycka på något sätt fanns rättvisa i. Men det är lite grann som Eric Dier i första matchen. Det är offside som är så liten att den får man på något sätt tugga i sig. Och så förstås André Gomes, som kanske var Evertons bästa spelare i övrigt. Han måste ju göra mål på den nicken. Även om Alisson är bra, han flyttar sig snabbt där och han kommer in och skär av en stor yta, så måste han ju... Det finns mycket nät att sikta på för honom ändå.
Hade de några chanser till, tyckte jag, Everton, när Alisson kommer ut väldigt bra.
Precis, Theo Walcott.
Som kan bli mer där än vad det blev. Så att, nej, det var 2 riktigt bra målvaktsinsatser fram till dess. Och ja, tycker jag att det är en sån där match där båda lagen gör det bra. Liverpool är bättre än vad de har varit i många matcher den här hösten. Det är kvaliteten till när de väl spelar sig fram till chanserna i första halvlek, den är ju väldigt hög. Jag kan inte se det då som att Everton gör liksom svaga saker i sitt försvarsspel, utan det är verkligen löpningar med rätt timing när Mané kommer in till exempel och blir fri. De spelar på rätt spelare, rätt ögonblick och
Sanas chip där, ja, på ett tillslag, det är svårt att försvara sig mot.
Det är väldigt svårt att försvara sig mot. Och jag är samtidigt väldigt imponerad av Everton, för att det är ju uppenbart att de har gått igenom ett stålbad med alla sina liksom turer med Big Sam och så vidare. Nu är det en ny era som har startat, och jag kan se framför mig att det blir något hållbart här faktiskt med din vän Marco Silva här. Han har ju uppenbarligen
en hyllning när han tränade Hall, och han är för evigt min vän.
En hyllning?
Okej, två då kanske.
Det finns ingen som har tjatat så mycket om Marco Silva. Det var ju
ideliga
hyllningar i Watford sen efter hyllningen i Hall.
Men han är en duktig tränare.
Han är en duktig tränare. Han har ju fått det här laget att springa en massa, och de har blivit väldigt liksom kompakta, organiserade. Sen är det ju kul faktiskt, de har ju faktiskt ett väldigt lovande material nu. Mm. Med Ding, med Mina, med Michael Keane, med
André Gomes är ju bara på lån, det ska man ju.
Ja, precis.
Så det, vi kanske inte kan räkna in honom. Om blir han för bra här så kommer väl Barcelona kalla tillbaka honom, men han får vara sådär lagom bra så att Barcelona kan tänka sig att släppa honom för en 30-40 miljoner euro.
Alltså tyvärr att han har varit för bra så att någon annan ger sig in i leken. Mm. Det säger väl också en hel del om La Liga kontra Premier League, att en spelare som har sett ganska sådär ut i Barcelona kommer in här och är så bra som han har varit för Everton. Mm. Alltså han har ju en annan kvalitet med bollen än vad många har i den här ligan, och löser situationer på ett helt annat sätt.
Ja, det Silva framförallt har fått ordning på nu också, det är ju försvarsspelet. För det är egentligen där problemet har legat under hösten. De har släppt in alldeles för många mål, men trots att Liverpool har den offensiven som de har så tyckte jag väl faktiskt att de höll ihop det väldigt, väldigt bra. Och jag tycker inte han har sett bra ut tidigare, varit ganska osäker och man har inte riktigt vetat var man har haft honom, men den här matchen så tycker jag verkligen att han håller ju koll på Salah exempelvis, och han håller koll på sin kant mycket, mycket bättre än vad jag hade trott på förhand.
Han var ruggigt bra på Stamford Bridge här för ett par veckor sedan när de spelade 0-0 där. Det var då jag verkligen fick upp ögonen för att fan, han kanske har, poletten kanske har trillat ner nu. Då tyckte han var riktigt bra. Men jag håller med om, tidigare kanske lite osäker. Nu känns det som att han har växt in i kostymen och spelar med självförtroende.
Men sen finns det ju en spelare som gör skillnad också i Everton. Och det är ju, man förstår ju varför Marco Silva så gärna ville ha Richarlison till Everton. För att det är ju verkligen en sån där anfallare som måste vara fruktansvärt vidrig att möta på alla sätt och vis. Och så många gånger som han är ända nere vid eget straffområde och räddar upp någon situation. Alltså det är inte många anfallare som tar sånt hem och
jobb. Jäklar vad hårt han jobbar i defensiven i matchen. Alltså.
Det är
imponerande.
Han jobbar hårt överhuvudtaget, och han är hela tiden, han löper på allt. Han ger aldrig motståndarens backar en stund att vila med bollen eller liksom trilla runt eller vinna några meter här. Alltså, de får aldrig lov att tjuva den där liksom 3-5 meterna som de kan göra på en lite mer bekväm anfallare. Det är en fantastisk egenskap att ha. Den där kommer man ju ihåg från när Luis Suarez spelade för Liverpool. Jag tänkte så ofta på det. Att han sprang ju på allt. Han var ju en galning liksom. Att han, just det där att backlinjen aldrig fick bara knalla de där 5 meter upp, de skulle slå sin uppspel. Det gjorde så stor skillnad hela tiden, för att motståndarlaget blev lite längre. Vi såg ju också att Liverpool blev lite längre mellan lagdelarna vid många tillfällen här. Och sen att det gjorde då att Everton kunde vinna i andra läget fler bollar.
Den jag blev besviken på Everton, det var ju faktiskt Idrissa Gana Gay, som tyvärr visade den här matchen varför han inte spelar i en större klubb. Alltså han räcker ju inte tillräckligt när han blir satt under press. Och Liverpool vann ju bollen från honom 2-3 gånger i första halvlek, och det ledde till farliga lägen. Så det kanske är hans nivå det här, och vara kvar i Everton ett tag till. Han har ju fått ganska mycket hyllningar. Det är därför jag väger upp de hyllningarna med att konstatera att han var ju faktiskt en säkerhetsrisk i första halvlek framförallt.
Tycker inte han ger understöd till sina lagkamrater heller. Alltså om bollen går ut i kant. Alltså det är inte som att han tar de löpmetrarna dit och är ett alternativ. Utan han står mest och tittar hatar. Jag vet att jag störde mig på det hela första halvlek. Jag tänkte att hade jag varit Everton supporter hade jag varit vansinne nu. Mm. Alltså hur nonchalant det såg ut från hans sida.
Ja, och där tyckte jag också man fick se, även om Fabinho blandade och gav lite i den här matchen också, vad Klopps uppgift tror jag till och med, för han vinner ju oerhört mycket boll där centralt och vinner den på ett sätt som ger Liverpool flera omställningar. Det är Fabinho i första hand som gör det. Han har ju en väldigt fin timing i brytningarna där centralt. Sen så slår han bort en del bollar och han är lite saktfärdig i försvarsspelet vid ett par tillfällen och kommer lite fel. Men jag tycker det syntes vad orden på honom är när han kliver upp i den här pressen. Vad det är Klopp har identifierat i honom, att han ska kliva upp i en... De jobbar ju så i pressen att de har ju liksom markeringen, de vet precis när de ska kliva då, va? Och det är han som ska upp och vinna den där bollen. Och det gjorde han ju på Ghana Gaes vid ett par tillfällen. Bland annat Shaqiris friläge där börjar ju med Fabinho tror jag som vinner bollen framför fötterna på Idrissa.
Det är nog lite därför jag hade illusionen efter matchen att Liverpool var så mycket bättre rent offensivt jämfört med vad man har sett tidigare under hösten. Men det är ju säkerligen för att nu hade man spelare på centralt mittfält som kanske släpper lite mer bakom sig, men å andra sidan kanske bidrar med lite mer fart framåt. För att det får man inte glömma bort att det blir ju lite hål då och då bakåt. Alltså hål som kanske Milner aldrig skulle släppa till eller Henderson aldrig skulle släppa till. Å andra sidan har de begränsningar kanske åt andra hållet. Så att det är ju lite beroende på vad man vill ha. Det fungerade ju bra i den här matchen. Men, ja,
jämfört med när Henderson spelar, han kliver ju inte upp i den situationen. Han är ju aldrig där uppe och vinner boll på det sättet som Fabinho är, utan han jobbar ju mycket mer i sidled, inte bara i sitt passningsspel men även hur han rör sig. Han rör sig ju inte upp och ner, alltså vertikalt i plan på samma sätt som Fabinho gör.
Han har tappat mycket Henderson alltså. Ja. Jag noterade bara som en inflikning när det gäller Henderson att i när Huskård statistiska bedömning så ligger han sist av alla spelare i Liverpool i den. Så enligt deras statistiska modell som inte har någon subjektivitet utan bara liksom tittar rent på siffror så är han den sämsta Liverpool-spelaren av alla i truppen den här säsongen.
Och det är klart det är problematiskt när det är han som är kapten.
Ja, det är problematiskt.
Det var exakt vad jag reagerade på nu i Champions League senast. Mm. Att jag tänkte, oj just det, Jordan Henderson är fortfarande lagkapten i Liverpool. Det är väl inte... Man har ju lite svårt, om det nu skulle bli så att allting går rätt och så vinner de titeln. Man har ändå lite svårt att säga att det är han som ska lyfta bucklan. Om det inte förändras, alltså det är klart att han kan få ännu mer speltid och han kan spela upp sig och så vidare. Men än så länge har han ju inte varit en av de viktigaste spelarna i Liverpool den här säsongen. Det tycker jag man kan konstatera.
Nej, det har han ju inte varit. Och dessutom är ett lag som är faktiskt fullt av ledarfigurer. Du har en Van Dijk längst bak som ju är en natural born lagkapten liksom. Han är lagkapten i landslaget, han har varit lagkapten i alla andra lag han har spelat. Han har en pondus och han hörs över hela planen och han dirigerar hit och dit. Du har en James Milner med all den erfarenheten som är vicekapten då också, som har en otrolig respekt hos alla spelare. Du har en Alisson som också har en typ av ledaregenskaper och är stor och har varit lagkapten tidigare. Sådär, så att det finns ju alternativ och jag tror väl att det mest naturliga är att Van Dijk kommer bli lagkapten här kanske till nästa säsong. Att, han fanns ju inte i truppen när Henderson blev då arvtagaren efter Steven Gerrard lämnade. Och då fanns det inte så många alternativ just där och då till vem som skulle ha den där kaptensbinden. Men nu tycker jag det finns ganska många. Vi har en Andy Robertson som är lagkapten i skotska landslaget. Vi har
man gillar ju när mittbackar är lagkaptener. Det,
ja, det
är sånt på den gamla goda tiden.
Det finns ju någonting i det liksom.
Ja. Granen absolut. Liksom.
Ja, men
den gamla goda tiden, granen.
Nej, men Olof Mellberg, han var väl också kapten, var inte det? Eller?
Ja, Olof, absolut. Mm. Ja, men det finns någonting i det. Ska vi säga något om Klopps firande då? Det har varit ju ett himla uppståndelse på en del håll, men
ja, på ganska många håll faktiskt.
Vi konstaterar att vi gillade känslor. Och det är klart att man inte ska springa in på planen som tränare när matchen inte är slut än, men...
Nej, det är väl också skillnad på att springa in 3 meter liksom om högerbacken står precis där vid det tekniska området. Det är ju skillnad. Nu gör han ju grej av att springa hela vägen in till mittcirkeln där Alisson står. Alltså, det är väl det som... Det blir väl någon slags... lite väl överdrivet. Samtidigt så är jag inte så superupprörd över det. Det är inte så att han har mördat någon. Alltså, gå vidare med livet liksom. Ja visst, han gjorde fel. Han kunde ha hanterat det bättre. Men det känns inte som att det är det största problemet i världen om någon blir liksom glad. Visst, han tappar kontrollen. Han ångrar sig efteråt, vilket var naturligt. Och jag tror inte han kommer göra det nästa gång de avgör match i slutsekunden.
Jag förstår inte varför det alltid ska vara så svårt att ha två tankar i huvudet samtidigt. För det är väl klart att man å ena sidan kan förstå att man blir jätteglad när man gör ett segermål i den 96:e matchminuten. Absolut, det är inget fel på känslor.
I ett derby på det sättet.
Vi älskar känslor på alla sätt och vis. Samtidigt så kan man väl ändå förstå att man kan inte göra så som han gjorde. Man kan inte springa så långt in på planen. Alltså, vad är det som... Är det ens någonting att diskutera? Vi har ju de två, alltså det kan vi ju slå fast liksom. Mm. Och sen så kommer han, nu kommer han få böter av FA. Alltså, det är väl inget konstigt med det. Det står, det har ju skett märkligare saker då. Alltså där folk har fått böter. Sen så går man vidare med livet.
Det roliga här tycker jag ändå är efter en sån där grej att det blir sån enorm liksom en havsdjup liksom spricka mellan vilket lag man håller på. Håller man på Liverpool, då är det fantastiskt med känslor. Håller man på Everton, då är det ju extremt respektlöst. Och sådär ska man ju inte göra.
Sen kan jag ju hålla med dem.
Everton-supporterna har inte varit jätteglada det senaste. De vinner ju aldrig på Anfield.
Sen kan jag hålla med dem också att det finns vissa som påstår att Jürgen Klopp blir lite mer så här klappad med hårs jämfört med andra tränare.
Så är det ju.
Och det
så
kan
är det
jag
verkligen.
Absolut
så
hålla med om.
Det hade varit intressant att se hur Mourinho hade behandlats efter en sån
precis.
Där. Jag är ju inget fan av dagens Mourinho. Jag var ju ett stort fan av Mourinho när han var ung och kom som en ung revolverman i Chelsea en gång i tiden. Men idag är jag inte det. Men det går ju inte att förneka att han behandlas ju annorlunda idag än Klopp som... Ja, jag har ju alltid hävdat det där. Alltså, för du dig bra i intervjuer som Klopp gör och har du det där stimorol-leendet som han har skaffat sig, då kommer du ju då kommer du ju liksom hanteras på ett annorlunda sätt av pressen liksom.
Så är det ju. Och så Mourinho, alltså man säger, folk som jämför med Mourinho. Mourinho har liksom lite historia som gör att folk har problem med honom. Han har ju...
Jag har inget problem att folk har problem med. Däremot ska ju inte behandlas annorlunda i den engelska pressen av det. Det tycker inte jag. Utan där ska man ju behandlas utifrån vad som sker. Han sparkar på en vattenflaska och det blir världens grej av det. Sen finns det andra som gör...
Han spark.
Nej, men jag tog inte den här senaste grejen. Utan jag tog för ett par år sedan när han sparkade på en vattenflaska och blev... avstängden, fick sitta på läktaren.
Ja, jag menar, det är ju tramsigt.
Ja, det var tramsigt. Ja, nu när han däremot slängde vattenflaskorna, då tyckte jag att det var överdrivet av honom.
Och då det såg väldigt roligt ut, tyckte jag.
Ja, men det var ju teatraliskt.
Det var otroligt teatraliskt. Och vad fan, de gör ett mål, han ska hålla på att slänga hela vattenflask liksom stället. Nej, jag fattar. Det är som att det slagit över för honom.
Kan vi inte gå och prata om?
Nu ska vi.
Det blev en segway över till något annat.
Vet ni vad? Vi tar en sån där breather. Så tar vi Southampton, Manchester United, Chelsea, Fulham, Manchester City, Bournemouth och de andra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Efter det här.
Är det inte rätt jättebra. Är det inte rätt ironiskt att om man spelar 2-2 mot Manchester United numera så kickar man tränaren om man är 15?
Det blir ju ingången. Och jag menar hur många skämt har det gjorts?
Så här, det ligger så nära till hans. Bollen ligger ju liksom på straffpunkten, ja, så det är verkligen omöjligt att inte dunka in den.
Ja. Ja, det är fullt förståeligt att man får sparken när man bara får en poäng.
Bara för en poäng.
Ärligt talat så, även om de hade vunnit mot United, så tror jag att ledningen redan hade bestämt sig.
Ja, då har de ju väntat en vecka.
Ja, nej, det tror jag inte.
Tror du inte?
Jag tror inte heller.
Jag tror med tanke på att det är match nu mitt i veckan. Men
de har väntat en vecka, tror jag, med det. Det blir så här. Jag tror det ändå.
Mark Hughes sparkade i alla fall, och det har vi ju sett komma. Alltså någon sa, han kan inte ens vinna the sacking race i Premier League. Nej. Han är två där också.
Hans kalender kan ju, det har ju inte gått bra för honom i år. Det kan vi konstatera.
Nej, det kan vi konstatera.
Men sen samtidigt så, vilka dårar skriver ett, var det treårskontrakt?
Treårskontrakt.
Vad tänkte man dem med då?
Ja, de fick ju sparken också sen, Les Reed och de här, som var vice ordförande. Jag antar att Les Reed hade en del att göra med det. Det är intressant dock det här med jag håller helt med dig, det är ju ett fatalt misstag av Southampton, och de borde ju såklart ha läst situationen så som de borde ha läst situationen. Vi tar in Mark här nu för att rädda kontraktet. Bra, då har han gjort det jobbet. Exakt. Nu ska vi gå vidare, titta framåt. Vad ska vi ha för tränare som tar klubben in i nästa era? Men jag bara noterade det, bara för att jag gjorde en googling på det, att vår vän Dusan Tadic hade ju då, när det gick bra för Southampton och liksom efter några vinster där i våras, så var jag väldigt tydlig med att Southampton måste knyta upp Mark Hughes nu. Det är liksom fantastiskt hur vi har lyft oss efter det här, och träningarna har blivit bättre, och det skulle vara en stor förlust för klubben om vi inte liksom gav han ett längre kontrakt nu. Så att
Men var inte det var konstigt, för han lämnade ju sen ändå. Kan det inte ha varit så att han kanske ville vara kvar, och så blev det att han lämnade?
Kan vara.
Jag kan inte komma på någon annan anledning till varför man säger sådana grejer. Men, ja.
Nej, precis. På tal om tränare som har kommit undan med mig. Finns det någon som har kommit undan med lika mycket gnäll som Mark Hughes gjort de senaste åren? Han gnäller ju på allt, i varenda intervju man gör.
Jag tycker alla de där tränarna gnäller massor. Vilka gnäller inte? Det är väl bara en handfull av de där 20 som inte gnäller.
Men det är ju alltid domslut som går emot honom, och det är alltid spel. Det är alltid det ena och det andra, och det är otur, och det är liksom det. Ja, men det, jag vet inte.
Men kan det inte vara att man så sällan vill höra honom prata, för att han bara känns så okarismatisk och tråkig? Det är liksom ingen färgstark tränare på något sätt överhuvudtaget. Och han är ju inte kul. Alltså Sam Allardyce är ju rolig på sitt sätt, för att han är så som han är. Han är ju verkligen en profil.
Absolut.
Trots att han är en tråkig i sin filosofi. Men jag menar, Mark Hughes har ju väldigt lite. Mm. Alltså överlag.
Ja.
Så det är väl därför han kommer undan med det också.
Ja. Stuart Armstrong borde kanske fått chansen lite tidigare, till exempel.
Ja, kan man tycka.
Mål nu igen, tredje på två matcher.
Han, som sagt, jag hade inte koll på den här filuren innan han dök upp här i Premier League. Men han har ju varit en injektion för Southampton. Någonting att hänga upp det här nya. Vem det nu blir som kommer in, om det är Hasenhüttl som kommer in som ny tränare eller vem det blir. Men någonting i alla fall att hämta optimism i är ju hans utveckling.
Mourinho ska ha kallat Paul Pogba för ett virus, enligt brittiska rapporter efter matchen här. Det känns en perfekt uppladdning inför att ett Arsenal med allt självförtroende i världen kommer på besök.
Hur har han sagt det här? För ibland blir det ju sådär. Jag håller med förra veckan där, Frida, om just det där med, du sa ju där, han hade ju uttalat sig någonting, och det var ju helt annorlunda när man såg uttalandet än vad det blev i den engelska pressen sen.
Ja. Det här är ju bara uppgifter.
Den gången hade han ju pratat om Rashford och de där spelarna som inte var som de var på Stoichkovs tid. Det var dessutom Stoichkov som gjorde den intervjun av alla människor.
Och jag tror att The Times gick ut senast idag och skrev att det inte alls var så, det var inte så uppblossat som det framstod i andra tidningar.
Han var inget virus.
Det är mycket möjligt att han har sagt bakterie. Det, men det var inte ett jättebråk på det sättet har stått om.
The Daily Record eller något sånt där som hade de uppgifterna.
De kommer väl inte bra överens, helt enkelt. Det har vi ju sett flera gånger under hösten, att de inte drar jämnt.
Han är ju så extremt anti-Mourinho Pogba. Det är ju absolut ingen spelare som funkar i att spela riskminimerande och så. Han är ju liksom helt annorlunda i sin karaktär. Så man förstår ju att det där är inte en Mourinho-värvning, utan det där är ju en värvning som marknadsavdelningen i Manchester United har propsat på.
Pogba ska i alla fall ha svarat då, det kom rapporter här för lite stund sedan i engelsk media, att han ska då ha svarat den här kritiken på att Mourinhos taktik förhindrar spelarna runt omkring honom att röra sig fritt, han har liksom ingen att passa till. Och det kan man ju hålla med om, så är det ju. De övriga mittfältarna, de har inte fritt att röra sig på planen så som de kanske har under andra tränare, utan det är ganska begränsat och återhållet, och det finns dessutom är det ju liksom Herrera och Fellaini som spelar runt Pogba, och det är inte de rörligaste och mest offensiva mittfältarna i världen.
Nej, det var ju helt ofattbart när man ser laguppställningen till helgen när jag vet att de har kris på mittbacksidan, men liksom en treback med Phil Jones, Matic och McTominay, och sen liksom Fellaini som ska i en sittande roll på mittfältet, där han ska liksom vara den som dikterar tempot i spelet, och alltså bolltempot, det var som att se en division 2 match. Det var inte högre, och det är klart, då blir det vad det blir. Jag tycker absolut att Fellaini har sin plats i dagens United, men då måste han ju spela högre upp så de kan lyfta upp bollen på han, och han ska vara där uppe där han kan skapa farligheter. Jag tror att det kanske är det bästa sättet för United här och nu att vinna matcher på ett enkelt sätt, det är att ha den där tyngden där framme med Fellaini på plan. Men det blir liksom som att de hela tiden måste de släcka bränder, och då blir det de här okonventionella lösningarna på problemen, så att de har så mycket problem så att till slut blir det ytterligare ett problem av att spela Fellaini i fel roll, och då hela liksom korthuset rasar ju samman gång på gång på gång. Och ja, det ska bli så intressant att se hur långt det här behöver gå innan Glazers förstår att det är deras investeringar som tappar i värde. De har inte förstått det än, för då hade de ju liksom gjort en förändring på tränarsidan. Ja, intäktsströmmarna fortsätter att strömma in liksom med alla sponsorkontrakt och sådär, men nu har det ju gått så långt som att folk vill ju inte ens titta på när Manchester United spelar, för det är så otroligt tråkigt. Och då måste ju följden vara att det kommer in mindre pengar. Visst, det går inte över en natt, det går inte över en vecka, kanske inte ens över ett år, för att de har så stark ställning just med sitt varumärke och så, och de har ju gjort det under så lång tid, så att det finns fortfarande en stor publik runt om i hela fotbollsvärlden som fortfarande liksom förknippar dem med Sir Alex-eran och så vidare. Men jag tror att nu är det bara en tidsfråga innan pengarna också börjar liksom minska. Och vad jag menar med det är att andra klubbar kommer att ha ett bättre varumärke, skriva bättre kontrakt och minska det där glappet när det handlar om intäktsströmmarna. Och när det dessutom är så att man köper en spelare som Pogba för liksom runt 1 miljard, som han spelar nu, han är ju bara värd 250 som han spelar just nu, om man bara ser till hans prestationer. Sen har han ju ett personligt varumärke som gör att han i alla fall kommer att kosta massor med pengar för den klubben som köper honom. Men om man bara tittar på hans prestationer så är han ju inte bättre än en 300 miljoner spelare den här hösten. Och det måste ju någonstans Glazers och Woodward också inse att fortsätter det här, då kommer ju de här dyrgriparna som Glazers liksom vill ha med Martial och Pogba, de kommer inte vara värda lika mycket.
Men alltså laguttagningen nu senast, det är ju nästan, det tyder ju på att han nästan har gett upp. Alltså det känns nästan som att han vill förstöra lite grann, och han drar ju upp detta nästan varje presskonferens också, att jag sa detta redan i somras, så att det skulle bli så här, jag har inga mittbackar och bla bla bla, jag har inte de spelarna jag behöver, och så liksom, kom igen, alltså allting kan ju inte ligga nej, i det.
Alltså om vi tittar här, alltså den här, visst att det har varit några djupdykningar de senaste åren. Vi kommer ihåg Moyes i sista säsongen med Van Gaal och sådär, där det var liksom kris. Men jag menar, titta på United nu efter 14 omgångar på 22 poäng. De ligger alltså poängmässigt närmare Fulham än Manchester City. De har 14 poäng ner till Fulham. De har 16 poäng upp till Manchester City efter 14 omgångar. De har 8 poäng upp till femte placerade Tottenham. Mm.
Det kan inte vara
liksom, alltså att det inte är godkänt, det är ju en sak, men det måste vara så långt under godkänt
acceptabel
att,
nivå, ja.
Att det måste hända någonting, ja, liksom, ja, jag förstår absolut. Inte.
Nej, det är ju ren prestige, och sen är det förmodligen också en poäng i det här med att det kostar mycket att sparka honom, och missar någon Champions League så kostar det mindre enligt någon klausul i kontraktet och så vidare. Men samtidigt, om man tar på lång sikt, om de ska köra det här i botten, vilket de verkar vara beredda att göra då, eftersom de inte har kickat honom, ja, då kommer det ju kosta mer på sikt av att spelare blir värda mindre. Det blir svårare att värva spelare också. Det där att har du ingenting att locka med, då får du locka med ännu högre lön och så vidare. Salta på den där övergångssumman ännu mer. Och jag tror att de själva har satt sig i en ond cirkel, som det kommer bara kunna förändras med att de gör riktigt bra management nu. Och vad är riktigt bra management? Ja, en riktigt bra tränarrekrytering. Arsenal gjorde det med Unai Emery. Ja, det kan förändra en hel liksom situation för en klubb, för att det som har varit på väg ut för kan liksom vändas till att, ja, men nu känner vi liksom klubben optimism igen, fansen känner det, och så är man inne i den goda cirkeln igen. Men det kan inte vändas av att José Mourinho är kvar på sin post. Det kommer bara vara en liksom lång väg ut för.
Skulle ändå inte förvåna mig om de sitter ut den här säsongen.
Kan vara så. Får sitta. Det kan vara så.
Sen så kommer förändringen i sommar. Ja, det skulle inte, att de tar det här som ett sorts.
Det vore intressant med 0-3 nu mot Arsenal på onsdag här, och se vad som händer då. För då kommer ju ändå det som var orkanstyrka i september där. Mm. Det kommer ju tillta till kanske starkare nivå än vad det har varit någon gång om det skulle bli en riktig förlust här nu mot Arsenal. Och ser man till dagens styrkeförhållande så skulle det kunna bli det. Ja. Samtidigt så vet man att det är toppmatch, United kan tända till, de skulle kunna vinna den matchen. Förmodligen skulle det vara det sämsta som skulle hända om att de vinner matchen.
Mm.
Det var lite det vi kände, du kommer ihåg Spurs-matchen där de var nere och hade förlorat flera stycken och vinner trots att de egentligen blir ut.
Nej, det var, nej, de förlorade mot Spurs. Då spelade de ju bra i första halvlek, men förlorade.
Fan, var det matchen efter? Jag minns inte, var vi ett sånt tillfälle där man kände att
matchen efter förlorade de ju också mot.
Du tänker inte på Bournemouth-matchen där de spelade dåligt men ändå
vi. Ja, så var det.
Ja, precis, ja. När man kände att nu är Mourinho ute, och sen så vänder de och så vinner de den här matchen med något mål precis i slutet, och sen så fortsätter det. Men när åkte Arsenal till Old Trafford med så här mycket självförtroende senast?
Det var ju, då är vi tillbaka på ska jag säga att vi är tillbaka på säsongen nästan 04-05, alltså där någonstans. Jag tror inte de har åkt till Old Trafford med den här med de här styrkeförhållanden och den här känslan kring klubbarna sen dess alltså.
Sen samtidigt, alltså om man tänker på, ja, men om Mourinho skulle få kicken nu mitt under säsong, ja, men titta på hur svårt Real Madrid hade att hitta en ersättare. Alltså vem ska kliva in i United då?
Fast Real Madrid är ett större uppdrag idag än vad United är.
Inte ens de kunde hitta någon tränare.
Nej, men det jag menar är att jag tror att United, låt säga att United skulle, jag säger inte att han ska ta jobbet imorgon, men så att de skulle rekrytera Eddie Howe. Jag är helt säker på att han skulle göra klar förbättring mot vad som pågår idag. Helt övertygad om det.
Inte, men United-kompatibel, eller?
Vad säger du?
Alltså han är ju inte United-kompatibel sett till vad styrelsen tycker att...
Nej, precis. Och det är det som är det stora problemet. Alltså, jag tror att om man tittar på rekryteringar, tränarrekryteringar, så blir det för mycket att man tittar på resultat som har gett en viss status istället för att titta på vad är det för egenskaper vi behöver. Men gör man det, då har man ju chansen att verkligen göra en liksom en riktigt bra rekrytering. När Emery kommer till Arsenal så har han ju inte jättebra resultat i PSG, utan tvärtom så får han gå med svansen mellan benen därifrån efter ytterligare ett misslyckande i Champions League. Men vi visste ju att det var en bra fotbollstränare. Och det är det United måste liksom gå efter. Och där tycker jag att det vore hälsosamt för dem att gå i det spåret, att man tittar på vad är det för egenskaper. Men jag håller med dig, det är inte så Glazer resonerar. Det är inte så Ed Woodward resonerar heller, så att det kommer inte bli så. Men
bästa exemplet är ju Pochettino som kom från Southampton till Tottenham i ett läge där Tottenham höll på lite grann att halka ur det momentum de hade skaffat sig under Harry Redknapp framförallt, och när man tog sig in i Champions League och försökte hänga på det som då var topp fyran, kan man väl säga, just där och då. Och Pochettino kom in och var en lagbyggare, var en riktig fotbollstränare på väg uppåt, nya idéer, en riktig vision, beredd att jobba röven av sig för att få ihop det här med de medel som gavs honom liksom. Det är ju den typen av profil. Det ska inte komma in liksom en mätt Ancelotti-typ. Nej, även om Ancelotti precis har gjort jättebra liksom i Napoli den här säsongen, va? Men det ska inte komma in en till sån. Det ska inte komma in en till Van Gaal eller
Jag hade älskat om United i det här läget hade vågat gå utanför det. Jag menar, du säger Pochettino när han kom på Tottenham, men du gör ju också Pochettino när han kommer till Southampton. Visst, han hade roddat runt där i Espanyol och så, men det var ju också att gå utanför boxen och inte titta på resultat. För resultaten var inte alltid jättebra i Espanyol. Och samma sak Sarri när han rekryteras till Napoli. Alltså, ja, visst, han lyfte upp Empoli, men det var inte liksom, det var ju en ifrågasatt rekrytering i Napoli när han kommer dit. Allra mest av ikonen Maradona, som liksom inte tyckte att Sarri var liksom stor nog för det uppdraget. Men titta vad man kan få då istället. Det är det jag menar. Man måste gå utanför den där boxen. Och de stora klubbarna har gjort det för sällan. Men om man tittar på dem som verkligen har vågat göra det, så det är då man vinner. Och det är det som United skulle behöva nu.
Ge mig tre namn.
Tänk vad Marco Silva hade kunnat göra.
Men faktiskt. Ja. Ja. Ge mig tre namn.
Eddie Howe.
Ja, ett namn.
Alltså, jag var ju övertygad i somras där om att de skulle plocka Sarri. Jag sa ju det, att de har ju en jättemöjlighet här att plocka honom. Det gjorde de ju inte. Vem skulle de kunna ta?
Nagelsmann.
Ja.
Alternativ två då.
Han är ju i och för sig kontrakterad av Leipzig, men han skulle ju å andra sidan kunna köpas
det,
ut.
Det skulle det ju Manchester United kunna lösa. Liksom.
De skulle kunna få betala en stor summa till Leipzig och sen skulle de kunna lösa det.
Har vi några fler? Det är inte så att det liksom vimlar av dem för tillfället. Så är det ju.
Nej, alltså Zidane med en riktigt bra backroom staff tror jag också skulle kunna vara ett namn.
Nu har jag glömt vad fan han heter i Dortmund, som kom från Frankrike där.
Lucien Favre.
Ja, precis.
Ja, han är ju
han
är inte så bra i storklubbar generellt. Han har inte så bra track record när det kommer till större klubbar. Han är oftast bra i de här lite där han har lite underdog-stämpel på sig ändå. Som typ Dortmund.
Kanske det. Ja. Han har gjort det fantastiskt där. Och gjorde det bra i Frankrike innan också.
Ja, det spelar ingen roll, vilken spelare man än frågar som har haft honom. Alla säger att han är den absolut bästa tränaren de har haft, utan tvekan.
Ja, han är
men om man nu ska titta på ett namn, på någon som har en annan som just har den förmågan och vill bygga någonting nytt, inte bara förvalta någonting och sitta och handplocka spelare. Det är klart att du måste ha den där brinnet, känner jag. Det är det som saknas. Det är det som inte har funnits där. Det kändes som inte det fanns i Van Gaal. Det kändes som inte det fanns i David Moyes heller, om jag ska vara riktigt ärlig.
Nej, när det gäller Moyes så var ju uppdraget alldeles för stort för honom. Jag tror att han brann för det, men han var inte redo för det liksom.
Nej. Ja. Nej. Eddie Howe. Han är redo för någonting annat. Han får också vara då segway över till Manchester City Bournemouth, som blev ju en ganska avstädad historia till slut ändå då, när Manchester City vinner. Men fan, Bournemouth pressar dem. Och det, jag vill minnas att de gjorde det även förra året. Att,
jag tror att man spelar rätt bra, men det har blivit stora siffror.
Ja, alltså förra året var väl då Charlie Daniels dundrar in den där helt fantastiska halvvolleyn. Det var väl mot Manchester City.
Var det hemma? Ja, det var hemma, ja.
Ja, och det är ju en match då jag vill minnas att Bournemouth faktiskt pressade Manchester bra, City ordentligt.
Och avgjorde Sterling i 95 eller något.
Ja, exakt.
Han fick böter för att han firade med...
Ja, precis.
Åskådarna. Eller att de trillade in på plan.
Ja, något sånt var det. Och Bournemouth stod upp ganska bra även här. Och Callum Wilson är svår att stoppa i boxen just nu. Alltså, jäkla form han är.
Tog in honom i min manager, så nu kommer han väl sluta göra mål. Det blir väl som alltid. Men jag tycker att de gör det bra, Bournemouth. Samtidigt får man säga att City, när de liksom växlar upp i andra halvlek, så det är bara en tidsfråga innan de kommer göra det där målet.
Ja.
Och nu är de ju tillbaka där de var i starten, eller förra hösten kan man säga, med två kanter då, i Sané och Sterling, som är i sån där elektrisk form där de, det känns som varje gång de får bollen på kanten så kan det hända något.
Mm.
Och Sané var ju faktiskt bara för 3 veckor sedan så var han ju fortfarande lite så här, man visste inte vad man hade honom riktigt, men nu är han ju gjuten i elvan och liksom avgör varje match med poäng, och nu känner man ju återigen att han kommer ju kunna segla upp till att vara en världsstjärna här framöver om man bara har huvudet på rätt plats.
Det måste vara fruktansvärt obehagligt som försvarslinje att ha Sané på ena kanten och Sterling på den andra. Alltså det är så mycket fart och speed. Jag menar Sterling, där när
och
han gör...
Och kvalitet i det de gör, alltså teknik och smartness. Alltså de har ju allting liksom.
Ja, men där när Sterling tar sig förbi, vad är det? 4 motståndare. Sen så blir avslutet inte riktigt lyckat. Men det säger ju lite om vad han kan göra på egen hand. Sen ska man inte förglömma också att de spelar ändå med en backlinje där stora delar av den ordinarie uppsättningen är utbytt.
Alltså ja, det är en roterad startelva, det ska vi säga också för City. Det påverkar väl lite grann deras prestation i perioder under matchen. Zinchenko var väl inte höll väl inte riktigt den kvaliteten.
Inte Danilo heller, tycker jag. Otamendi, vet han är bara när. Den som bär upp det återigen är Laporte, som i mina ögon framstår som en av världens bästa mittbackar nu som har spelat den här hösten. Jag kan inte se att han har så många övermän. Han är med där uppe nu, han ska nämnas där. Han har väl fortfarande inte gjort någon landskamp för Spanien, va?
Nej, det har han inte.
Laporte?
Nej.
För Frankrike, va?
Ja, nej. För Frankrike menar
jag. Nej, han blev inte uttagen nu senast heller. Alltså han är inte ens uttagen.
Ja, men de har ju rätt så bra mittbackar.
Jo, absolut
också,
att de har bra mittbackar. Men jag menar, det är inte, jag tror att Mamadou Sakho var med i truppen igen.
Ja, det är
gick före vid något
men
tillfälle.
Men är inte Deschamps lite Jan Andersson också i sina uttagningar, att han oftast tar ut spelare som han tycker att passa i kollektivet?
Ja, jag tror att alla förbundskaptener är lite sådär. De
som
man ska nästan spela sig ur en, och att man kan spela sig in.
Ja.
Men Zinchenko tror jag nästan att alltså att han nästan kan försvinna liksom till sommaren, för att det känns inte som att han har inte utvecklats på det sättet som de säkert hade hoppats att han skulle kunna göra. Och jag menar, ytterbackspositionen är ju inte hans starka sida, och det känns som att det är där han får vikariera nu. Ska han spela någonstans, ska det vara på mittfältet, och det är för stor konkurrens. Och
det är ju om han ska vara en sån där.
Hade han varit ett par år yngre så tror jag, men jag var tvungen att kolla upp hur gammal han är, faktiskt 22. Det är liksom inte, jag menar, man kan tycka att det är en Phil Foden, men han är 18 liksom, och han kommer att liksom få många möjligheter att spela sig in i det här laget. Zinchenko skulle ha gjort det vid det här laget, känns det som.
Det är ju om man ska ha en sån där som är nöjd med sin roll, för han kommer ju inte klaga om han sitter vid sidan och så går in och kör den där inverterade ytterbacksrollen där han blir mer mittfältare än ytterback. Det är bara det jag kan se framför mig. Men jag håller med om att han hänger ju ganska löst nu.
Jag tycker det känns tryggare med Delph faktiskt.
Ja. Så ni Delphs klack förresten?
Ja, den var ju helt magisk alltså.
Tänk att man kan lära gamla hundar att sitta ändå.
Ja. Pysslar han med?
Nej, men
han har ju fin teknik, det har han ju alltid haft. Sådär att han har bra fötter liksom. Det är ju inte något nytt, men vad är det för beslut att ta?
Men det var väl inte många som trodde att han skulle bli någon sorts, alltså han skulle bli en viktig del av Guardiolas City-trupp. För det har han ju trots allt blivit, inte minst förra säsongen. Så att, nej, det är fantastiskt.
Men den klacken är ju sådär, när den går hem då är det ju genialitet. Går den inte hem så ser man bara dum ut. Men det säger ju någonting om att man vågar testa en sån eget straffområde, det läget i matchen. Och sen liksom på uppstuds, lång boll som kommer, han får liksom helt perfekt träff och den bara...
Den är helt otrolig.
Ja.
Ja. Det är inte riktigt lika, det är inte Mamadou Sakho från förra säsongen.
Nej, det är två klacksparkar av olika karaktär.
Vi vet vem som delar födelsedag med Fabian Delph.
Är det du?
Du. Mm-hmm. Snyggt.
Ja. 21 november.
Ja, mm. Just det. Men han är ett par år äldre, va?
89.
Han är 89. Ja, det är
så det är många år äldre. Äldre vad
Chelsea Fulham 2-0. Fulham med Ranieri nu för tiden då såg ju lite ramstarkare ut än vad man gjort tidigare under säsongen, men de räcker bara inte till helt enkelt.
Nej, det var ju olyckligt för Ranieri att Odoi fick för sig att spela in den där bollen centralt för
till Seri, den ska han inte ha.
Nej, han, så det är ju Seri som tappar bollen, men jag tycker det är minst lika om inte större skuldbörda på Odoi, för att han måste ju fatta att den där bollen tidigt i matchen dessutom, man får inte spela in den där. Han måste ju
Kanté har ju redan läst den före, ja, för och då är ens under tanken så har jag börjat tagit löpningen upp där.
Ja, och min vän får man ju säga ändå, Alfie Måsson här. Mm. Han sålde väl bort sig lite väl enkelt tycker jag väl där när Pedro kom ut. Han får ge en avslutet från snärvinkel i så fall. Han får inte bjuda in han till att bara få vandra in så där som man fick göra nu och avsluta i friläge.
Han blev väldigt, väldigt upptagen med att försöka blockera passningen inåt ju. Det kommer ju Chelsea-spelare, alltså det är väl Giroud som kommer där släpande för en passning snett inåt bakåt. Men han tappar ju helt att försvara sig mot Pedro istället.
Men din andra vän, Kalle, fick ju göra mål.
Vem är det?
Ruben Loftus-Cheek.
Ruben är
väl
din?
Är det min vän?
Ja,
är det?
Ja, den tycker du får ta faktiskt.
Okej.
Jag vet inte om det är min vän ändå. Jag har ju konstaterat att han har potential, men han är ju inte tillräckligt smart. Han har inte varit tillräckligt smart för att spela i Sarris system. Men det kanske kommer här nu då.
Föredrar du Kovacic framför Loftus-Cheek?
Inte i framtiden, men här och nu hade jag nog gjort det. Men som sagt, jag tror att vår vän Ruben, tror jag, han har ju fått nu en halv höst eller snart en hel höst på att få känna sig in i den här typen av fotboll som jag kan tänka mig att han var helt nollställd inför det här sättet att spela innan Sarri kom. Och det har nog varit en process med honom för att få honom att förstå vilka ytor han ska vara i och vad han inte ska göra och så vidare. Och det, som sagt, det kanske är så att han har växt in i det nu. Och då tycker jag att han har så spännande egenskaper så att han kan springa förbi Kovacic och kanske till och med springa förbi Kanté. Och då menar jag Kanté i just den rollen som egentligen Kanté inte är optimerad för. Mm. Vi får ju se hur länge de spelar på det här sättet. Nu gjorde ju Kanté assist och sådär. Det köper väl Sarri lite tid och så, men ska de få ut det mesta av Kanté, då måste han ju liksom spelas i den där sittande rollen där han får spelet framför sig. Att han ska stå liksom i mellan mittfält och back, motståndarnas mittfält och backlinje och ta emot bollen halvt rättvänd. Det är inte alls hans typ av spel. Så de har ju skalat
sen
bort ungefär.
Sen är han så pass skicklig fotbollsspelare så att han löser det ju ändå liksom 3 plus bra.
Ja, han är funktionell och han är stark på att vinna bollen. Och nu vann han bollen som dessutom gjorde mål. Så att jag håller med, alltså, han löser det till att bli 3 plus bra. Men de hade ju en 5 plus snedstreck 6 plus spelare förut. Och den spelaren finns ju inte just den här hösten.
Nej.
Och det är en utmaning för Sarri. För jag tror att i Sarris värld så är det klart att han ser det här. Han är inte dum i, liksom, på något sätt, tvärtom. Men han är så låst i just det där att ha en spelfördelare, Jorginho. Och jag tror att han, i hans system, så spelar de med två. Så tror jag att han anser att det dödar Jorginho och de passningsvägarna som han vill hitta i sitt spelsystem. Så att det blir intressant att se hur han löser det, om han löser det, eller att det blir att det går ut över någon spelare.
Mm. Nu trea för Leicester kan vi också konstatera. Fint mål av James Maddison.
Han, ja, det får man säga.
Jonglerar med sig bollen.
Det var en nedtagning från en annan värld.
Ja, den är inte lätt.
Nej.
Han är jävligt spännande, James Maddison, alltså det, det, ja.
Känns som att de har kommit ihop sig också otroligt sen den här helikopterolyckan.
Ja, märkligt. De har väl inte tappat en poäng sen dess, va?
Nej.
Och nej, men just att de har Vardy.
Han är skadad nu faktiskt. Kom här precis innan vi gick in i studion att han eventuellt måste operera sin ljumske, så att kan bli borta ett tag då, och det skulle såklart vara ett benhårt slag för det är trots allt han som oftast ska stoppa dit bollarna och framförallt trycka ner motståndarnas backlinje.
Men de har fått in på några av de där, alltså den kreativa rollen försvann ju när Mahrez såldes, eller den kreativa spelaren, men där fick man ju in James Maddison istället då, va? Han har ju ändå axlat den. Sen får man ju säga att Ben Chilwell på vänsterbacken har varit en av de absolut bästa spelarna för Leicester den här säsongen, bidrar ju oerhört mycket offensivt också.
Ben Chilwell har varit en riktigt bra för nästan säga skräll på vänsterbacken, att han har varit så bra.
Vi som följer Liverpools alla rykten vet att han var oerhört nära Liverpool och att Liverpool budade överpriser på honom.
I somras?
Nej, inte somras utan förra sommaren.
Bra scoutat.
Och att de istället då gick på Andy Robertson. Som ett alternativ.
Det blev inte fel.
Nej, det var inte fel det heller. Det var faktiskt två somrar sedan. Så det var sommaren innan och sen så blev det ingen vänsterback, utan Moreno fick fortsätta spela, och det var då liksom Milner var nere och spelade vänsterback, och sen kom Andrew Robertson säsongen efter, men de fick inte loss honom helt enkelt då.
Jag har Chilwell i mitt fantasy. Jag också.
Bidrar han med mycket poäng offensivt eller?
Ja, nu senast gjorde han.
Absolut. Bra. Jag vet att vi har dragit över tiden som fasen idag igen, men vi har fått så fruktansvärt mycket frågor att vi måste ändå ta några av dem. Daniel Forsberg undrar, hur stor ska statyn av Origi vara?
jag gillade det där, alla de tweetsen om att hans värde skulle ha gått upp jättemycket nu. Ja, absolut.
Han gjorde ett mål som...
Ja, för sig, jag gjorde ett fint inhopp, men det var ju liksom så här, det som blev så märkligt var, eller så blev humorn i det ju, att han har ju varit helt... Man har glömt bort att han var Liverpool-spelare i stort sett. Var utlånad och skadad förra säsongen och... Han har gjort ett inhopp tidigare i den här säsongen i en Champions League-match, och det är allt han har gjort. Och få komma in och avgöra derbyt i sista minuten liksom och sådär.
Man märkte ju att det var länge sedan han gjorde mål, för när han gjorde mål i den 96:e minuten så springer han och hämtar bollen som om de ska göra ett mål till. Alltså, sen kommer han ju på, de andra lagkamraterna flyger över honom. Just det, vi har ju inte ens bråttom här. Nej, jag kan ju släppa precis. Den här bollen. Så det vittnar väl om att... det var ett tag sedan han nätade.
Kevin Bader skriver, vilken Londonklubb ranken högst just nu?
Arsenal. Nej, ja, Manchester City är väl fortfarande i
Londonklubb.
Ja, men Arsenal, herregud.
Chelsea?
Jag hörde fel. Nej, Arsenal.
Arsenal?
Nej, jag skulle nog också säga Arsenal här och nu. Det är svårt att säga något annat efter det.
Efter den insatsen?
Ja.
Ja. Med tanke på att Chelsea faktiskt fick stryket av Spurs helgen innan. Det är ju klassisk logik ju. Alltså Arsenal slår Spurs och Spurs slår Chelsea.
Så ja, då är ju de ett steg bättre ytterligare.
Det är så det funkar. Hampus Söderström skriver, diskutera regel att insparkare måste gå ur straffområdet. Fördelar, nackdelar, och varför finns den regeln ens? Mm. Ja, den är ju, det kan man fråga sig. Varför får man inte slå passningen innanför straffområdet till en egen spelare?
Men det är väl ganska rimligt, eller?
Ja.
Det är inte så svårt att följa heller. Så att...
Nej. Det de ofta gör fel på även i Premier League, det är ju att även en frispark måste gå utanför straffområdet innan den är i spel. Det var väl en sån situation i Liverpool-Everton också, var det inte det, Syk? Jag tror det.
Mm. Jo, det stämmer. Det var därför, frågan kom upp här.
Ja, men precis. Och när det gäller insparkar så vet ju alla om det. Men när det gäller frisparkar så vet ju inte alla om det. Så ja, det även de här proffsspelarna blir förvånade ibland.
Det var typ en offside.
Ja, jag tror det. Ja, jag tror det.
Jag tror också att det kändes som en inspark ändå. För att den var precis där. Ja, liksom, så att det var ingen som tänkte på att det var en frispark och inte en inspark. Ja, det var någonting med det. Hoddas drogen strof. Bra namn. Undrar, hade ni behållit Ramsey istället för Özil om det hade gått? Säger du, Frida?
Det är väl inte helt orimligt ändå, va? Och...
Ramsey ryktas verkligen på väg bort. Det pratas om Bayern München och nu pratar det om Real Madrid också. Och sådär. Jag vet inte, det är väl agenten som vevar.
Jag bara tänker om, nu verkar ju den här schismen mellan Özil och Emery faktiskt, det verkar ändå ligga någonting bakom det.
Och ska man då, quote, ryggproblem.
Ja, men ska man då göra sig av med båda de spelarna? Eller ska man försöka behålla en? Då kanske man ändå ska försöka behålla Ramsey.
Ja, det kan jag hålla med. Jag gillar ändå Ramsey. Jag tycker han kanske bidrar lite, då, lite defensivt. Men,
ja, men nu, man spelar nu, en ju, som, nu när han hoppar in så spelar han ju tia. Och det var ju en jätteintressant roll. Alltså tia i ett 5-3-2 som de spelar, eller 3-5-2 som spelar i andra halvlek. Det var ju en superintressant roll för honom. För då får han ju göra det han är bäst på. Springa och fylla på i straffområdet.
Wiltzer undrar, tror ni Liverpool kan behålla den förlustfria sviten även över jul? Ska de ta hem ligatiteln? Känns det som de behöver vinna resterande matcher? Det känns ju omöjligt att de klarar City om de inte gör det. Ja, de fortsätter ju hålla nollan i alla fall, så att kanske vara förlustfria. Sen måste man göra mål framåt.
Ja, det gjorde de ju.
Ja, till slut.
Med lite hjälp av Pickford, Ribban och Origi så gjorde de ju mål.
Kan man fortsätta ha den typen av tatur?
Alla lag hamnar i någon slags svacka, sen kan den vara olika stor och lång. Jag tror att både Liverpool och City kommer att hamna i en svacka. Det handlar bara om då att minimera den svackan. Det kanske är så att den svackan är att man förlorar en match, kryssar två i rad och sen är man ur den och så börjar man rada upp segrar igen. Ja, men då kommer man förmodligen vinna ligan. Medan om den där svackan blir två raka förluster, så vinner man en match och sen tar man sig i alla fall inte ur det där, utan då är man tillbaka i ett par kryss och liksom då det är liksom, jag tror att båda kommer hamna i en svacka, och det handlar bara om hur man hanterar den då.
Ska du där, vid 1:20 ungefär, då orkar inte datorn mer längre, så att det har ju inte ni noterat, för jag har ju redigerat ihop det här, men vi har Fridas ut och skrattat åt min Instagram här under tiden som jag har startat.
Jag är ju tvungen att ha någonting att göra.
Du sa ju att du inte hade tagit några selfies, sen såg vi massa selfies på din Instagram.
Ja, jag vet, jag glömmer ju bort sånt där. Men jag är för gammal för Instagram. Jag är fortfarande inte bekväm i det mediet, känner jag.
Du hetar det på Snap.
Ska vi skaffa ett Instagram-konto för Premier League-podden? Jag vet inte vad det skulle innehålla.
Jo, absolut.
Det blir selfies på Frida.
Ja, men
Frida, du är den enda av oss som faktiskt använder Instagram.
Ja, jag gör väl tyvärr det. Ja. Ganska mycket.
Du använder ju inte Instagram speciellt.
Nej, inte så mycket. Men är jag inne och tittar på Instagram?
Det låter som min mamma.
Ja, exakt. Jag kände det själv. Att det är verkligen så här som föräldrar som skaffar Facebook för det. Så gjorde ingenting.
Två av oss här inne försöker ignorera den här generationsklyftan som finns så här, naturligt i den här uppställningen. Men Frida, du lyckas slå hål på den där bubblan hela tiden om att det är... Inte någon skillnad med att vara 37 och vara 25.
Det är obehagligt. Min mamma har ett konto som inte har en enda bild upplagd. Men jag ser ju att hon tittar på mina Insta-stories. Liksom, då och då.
Kan man se vilka som tittar på ens Insta-stories?
Ja, men herregud, det är klart du kan.
Jag har ju för sig aldrig lagt upp en Insta-story.
Nej, då är det kanske så konstigt.
Inte jag heller.
Så att, ja. Vi får se. Det känns inte så som att det kommer hända precis just den här veckan. Att
det blir nog jag som tar tag i det.
Jag tror att det får bli Frida som får ta i det i sådana fall. Nu måste vi gå och äta lunch. Tack för att ni har lyssnat. Tack Kalle, tack Frida för att ni kom hit. Nu är det omgång ikväll och imorgon. Och vi är tillbaka nästa vecka.